Thank you. God afton och välkommen till veckans avsnitt av Studio Botnia. Som ni har kunnat läsa på Nordfront så har vi en salig blandning av ämnen vi ska prata om. Vi ska prata om allt ifrån norrbottniska socialdemokrater till amerikanska socialdemokrater och kommunister. Men vi ska äntligen kunna tacka våra donatörer. Simon har faktiskt skött sin uppgift i kväll. Nu är det ju förhoppningsvis en väldigt, väldigt lång lista med människor som har donerat. Men varsågod Simon, berätta vilka som har donerat sen vi läste upp det sen sist.
Jag vill bara säga att om ni fortsätter att donera mer, då kanske vi kan anställa en bank- och teknik-support som jobbar bara med mig, som tar hand om allt bankstrul och allt teknikstrul. Mm. Det kan behövas. Men precis, nu vill vi egentligen tacka er. För det första vill vi tacka Ulf som skriver gåva, skattade pengar från löneslaveri. Tack så mycket Ulf. Och så har vi från Mikael som säger ser bra ut. Patrik som skriver kriga för jorden, för Norden förstås. Janne Hjelm, Tommy, Ulrik, Kjell som skriver god aftonen. Och så har vi Patrik och Sebastian. Och nu som sagt, det var ett tag sedan vi sände. Har jag missat någon så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Det är lite knepigt där med datumen och så. Hör gärna av er i sådana fall om vi har missat att tacka er och ni känner skymfade. Mm. Men stort tack till alla som har donerat i alla fall.
Ja, riktigt stort tack och fortsätt att donera. Så kanske precis, när vi får in nog många donationer så kanske vi får hyra in någon som kan hjälpa dig Simon med dina tekniska problem.
Precis. Det kan behövas på heltid.
Ja, lite väl att ta i en heltidsanställd människa som hjälper dig med ditt teknikstrul. Så jävla mycket strul.
Nej, det har sina naturliga förklaringar förstås. Det har det. Både banken och tekniken kan strula ibland.
Det kan det.
Så är det.
Ja, det är ju just, vi kan väl gå direkt egentligen, glida in på första ämnet för kvällen då, alltså sosseriet, norrbottniska sosseriet framförallt. Och vi har ju pratat om dem ganska länge egentligen. Det börjar väl egentligen under valrörelsen. Det är då framförallt Luleås socialdemokrati som vi har pratat om. Det är en pågående följetong och givetvis så har det ju blivit lite nya förvecklingar här faktiskt i veckan. Det var
ja, precis. Jag skulle bara säga instämma.
Ja, precis. Jag håller med.
Precis. Ska vi ta bakgrunden kanske, det som hände när det förra av, vad heter han, Niklas
Nordström.
Precis, han avgick ju efter en skandal där det visade sig att hans kommunchef, alltså den högsta tjänstemannen inom kommunen, hade haft någon typ av personlig coach som han hade fakturerat för enorma summor. Ja. Nu minns jag inte exakt vad summorna var, men det var ju helt
skandalöst.
Det var
hundratusentals kronor. Jag tror summorna här var, det hade räckt, för det var ju i samband med också att Luleå kommun höll på med en nedläggning av en massa byskolor. Och det hade räckt, det hade kostat den här coachen, hade räckt att hålla en av de här byskolorna öppet typ ett halvår eller något sånt.
Mm, exakt. Så, och det är då hans efterträdare nu, Lenita Eriksson, som avgår.
Det ska vi kan väl också ja precis. Vi kan väl tillägga i fallet med Niklas Nordström också att det var ju inte orsaken som meddelas utåt var ju inte direkt att på grund av den kommunchefen att han avgick, utan det de sa utåt var väl att han hade gått in i väggen eller någonting sånt här. Och Det som egentligen också hade skett förutom den här skandalen var väl det var några kvinnoaffärer. Han var misstänkt för någon form av sexualförbrytelse mot några kvinnor. Sexuell ofred eller någonting åt det hållet som han var misstänkt för då Nordström. Som då har, det har ju tystats, det har inte talats så jäkla mycket om det här, utan när han då avgick så blev det nästan ganska tyst, eller det blev ganska tyst om honom.
Mm.
Så de egentliga orsakerna har ju inte offentliggjorts. Men precis, det var ju helt rätt som du sa där med, jag tror han heter Mikael Lekfalk, han som var kommunchefen. Och han är ju nu, både Nordström och Lekfalk är ju nu fortfarande avlönade under då väldigt många år av Luleås kommuninvånare, skattebetalare. Avlönar ju de miljonlöner fortfarande.
Och nu har sossarna upp. Och nu har sossarna öppnat för nya möjligheter för kommuninvånarna att bli av med sina pengar.
Ja, ja, ja.
För ingenting, så att säga.
Precis. Lenita Eriksson ställde ju i veckan sin plats till förfogande på omgående. Hon avgår med omedelbar verkan. Vad hon säger utåt sett är ju att det pågår en intern egentligen maktkamp inom sosseriet i Luleå, och hon känner sig då motarbetad av det högsta beslutsfattande delen av partiet då i Luleå, som är då det verkställande utskottet. Det är det hon menar, att hon inte kan samarbeta med dem, att det då finns människor där som har en annan bild av hur saker och ting ska styras, och hon säger då utåt att hon inte då kan vara kvar som kommunalråd om det är några andra som ska rycka i trådarna.
Ja, SVT har ju citerat från det här avgångsbrevet som hon skriver, och så här skriver hon bland annat: sedan jag valdes till Socialdemokraternas gruppledare i kommunen har jag inte haft de förutsättningar som behövs för att utföra uppdraget. Jag hade hoppats och förväntat mig att det i den lokala partiledningen som inte stod bakom nomineringen av mig som ordförande och gruppledare skulle acceptera och agera utifrån medlemmarnas val. Det har tyvärr inte skett. Och det här är ju ganska, om det nu är så som hon säger, så förstår jag ju henne. Ett sånt här parti som fungerar utifrån såna här demokratiska principer, då måste man ju på något sätt ändå, även om man inte röstar på ledaren, om man vill föra partiet fram, måste man ju ändå på något sätt ställa sig bakom för att det ska funka. Och är det inte så, ja, men då går det
nej,
inte.
Nej, precis. Det var ju, hon är ju, jag vet inte om vi sa det, hon är ju jag tror hon har suttit bara ett drygt halvår på sin post, jag vet inte om vi sa det, men det pågick ju också då när, efter Nordström försvann, så hade han ju någon ställföreträdare som gick in, men sen hade de ju en intern valkampanj inom sosseriet och i Luleå, där då Lenita Eriksson med den sin parhäst då, som heter Fredrik Hansson, var en av, som då är vice kommunalråd då. Och så sen var det, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Det var en annan kvinna som, och tillsammans med Kent Ögren då ställde upp mot Eriksson Hansson. Och man kan väl tillägga också att Kent Ögren, han är ju en ganska känd socialdemokratisk politiker i Norrbotten. Han har suttit som ordförande i landstinget under många år och är en av då topparna inom det norrbottniska sosseriet. Och han sitter för övrigt också i det verkställande utskottet i Luleås socialdemokratiska förening. Och han är då en av de här personerna som hon pekar ut som då motarbetar henne, helt enkelt. Alltså en konkurrent om kommunalrådsplatsen har ju då använt sitt inflytande för att få sin vilja igenom, kanske gällande politiken. Och det här är ju också lite lite intressant också. Man ser ju också hur intresserade av demokrati Socialdemokraterna är. De säger sig vara demokrater, men egentligen om du som kommunalråd så har du att det är inte du egentligen som bestämmer, även om du är då högsta hönset på pappret i en kommun, utan det är då ett verkställande utskott som då tillhör partiet som styr och ställer allt. Och är du inte överens med dem så har du själv ingenting att säga till dem. Så till viss del så kan man ju förstå henne att hon inte vill arbeta på det viset.
Nej, men precis. Man skulle ju själv aldrig vilja det heller, så att precis. Men det säger ju en hel del om hur partikulturen är, om man ska säga, bland Socialdemokraterna i Norrbotten är. Och jag vet, har det framkommit någonting om exakt vad den här konflikten är? Är det bara två olika maktfraktioner, eller finns det någon typ av ideologiska splittringar mellan de
Det
här
har
två
ju inte
grupperna?
framkommit, utan det här kommer ju de förmodligen in, det kommer nog inte framkomma heller, utan det är väl någonting de har internt. Det var väl ändå, hon har ju ändå sagt en hel del, och när hon säger att det pågår en intern maktkamp, och mer än så får vi nog inte veta om vi inte får någon källa som är högt uppsatt inom sosseriet där i Luleå, så vi får veta det genom underbordet så att säga. Men de kommer ju inte att gå ut med det.
Nej, men om det finns någon visselblåsare där som tittar på Studiobotnia, så hör gärna av er, för vi är väldigt intresserade av att veta riktigt vad det är som försiggår bakom maktens kulisser
Ja,
uppe i
definitivt.
Norrbotten.
Och det är väl, nu vet vi ju inte om det är vad som pågår här, men det finns ju inom sosseriet i stort finns det ju, ja, det finns maktkamp, eller det finns ideologiska skillnader då mellan de som är, vad ska vi kalla dem, klassiska, lite mer åt det klassiska socialdemokratiska hållet, och tänker mycket på arbetarrörelsen och så vidare, arbetarens rättigheter. Och sen har du då nyliberala falanger som mer eller mindre går, vad ska vi kalla det, de går näringslivets ärenden.
Ja, sen har du ju de som vill fokusera väldigt mycket på minoriteter, framförallt, alltså bögar och invandrare och kvinnor och sådär, med den här nya typen av vänster. Sådana finns det också bland sossar.
Ja, det har du ju, det är väl framförallt i den mäktiga gruppen inom sossen, och vad heter de, Tro och, vad heter de? Tro och,
De som tidigare kallade sig
ja,
Broderskapsrörelsen,
just,
är det de du
ja,
menar?
precis.
Som det var en kristen falang förut,
Ja.
men nu har muslimer tagit över.
Är det inte till och med där, har de inte en muslimsk ordförande i det nu, nyligen va? Blev det inte något sånt? Eller var på gång i
Jag
alla fall?
tror, ja precis, jag vet i alla fall att det är så att det är, vi ska se om vi kan googla fram det, att muslimerna har tagit över helt, för att som sagt tidigare var det ju liksom för kristna. Nu heter de socialdemokrater för tro och solidaritet. Ja, precis. Ordförande idag är Sara Kukko Salam. Det låter inte som en kristen. Så att, jo, precis. Det var ju så fort det var, som sagt, det var för kristna från början. Men sen sa de att det här är inte bara för kristna, det är för alla liksom troende. Sossar, då var det ju direkt, för det finns ju jättemycket muslimer inom Socialdemokraterna, så de tog ju över det sådär,
Ja, visst.
kan
Och
man säga.
de är ju också en ganska mäktig falang inom socialdemokratin. Men just när det gäller sådana frågor som där du minoritetsintressen är väl de som förespråkar mest, skulle jag väl tro. Vi kan väl också,
Exakt.
Niklas Nordström som vi har pratat om förut, det kan vi väl återupprepa. Han är ju, tillhör ju den direkt nyliberala falangen, och han är ju innan, han var ju SSU-ordförande under många år, och han, jag vet inte om han satt Han kanske satt i riksdagen ett tag också. Men när han slutade med politiken så blev han ju anställd direkt av Svenskt Näringsliv som lobbyist istället. Och när han slutade där så återkom han ju då till politiken och blev kommunalråd i Luleå. Så han tillhör ju definitivt den här nyliberala falangen som inte vill driva igenom de klassiska arbetarfrågorna. Det var ju, för att dra några paralleller, det har ju sådana här maktkamper, nu vet vi inte exakt vad det här beror, om det här beror på någonting sånt eller om det är bara kanske personkemi, men maktkamper inom socialdemokratin kunde vi, det var ju för några år sedan, eller vad är det, 10 år sedan. Då var det ju, förekom det ju med, till och med partiledaren, han blev ju bort, egentligen inte kuppad, men det var ju intern kritik ledde ju, de läckte ju saker till media och så vidare bara för att få bort han, Håkan Juholt.
Han blev borttvingad kan man väl kalla det för, mot sin vilja.
Ja, det var ju partiet som låg bakom, eller hans interna motståndare inom partiet som låg bakom mediedrevet mot honom. Det var de som läckte till media
Definitivt.
och tipsade så att det blev då ett mediedrev och de fick bort honom. Och det var ju definitivt en maktkamp som kunde härröras från ideologiska skillnader. Han tillhörde ju den, var det, ja, mer klassiska, om vi ska kalla det vänstersossar, tillhörde ju han.
Absolut. Ja. Och nu tillfälligt så är det en icke-vit som har tagit över då rodret här över Luleå kommun och sosseriet.
Ja, Fredrik Hansson.
Adopterad från antingen Indien eller Sri Lanka gissar vi då. Jag vet inte, vi har kanske ingen bild att visa på honom men det verkar troligt. Att han är därifrån. Och han har bara tagit över tillfället. Jag antar att det ska komma någon typ av omval här framöver
Ja,
för ny
det är
ordförande.
väl partiledningen i Luleå som antingen att de har ett nytt omval inom partiet eller så helt enkelt tillsätter de den som var den andra kandidaten eller det andra kandidatparet då med Ögren och vad hon nu hette. Jag kommer inte ihåg, vi ska se vad hon hette faktiskt.
För det är väl nu det är lite förvirrande här. Lenita Eriksson, var hon liksom ordförande för Socialdemokraterna i Luleå också? Det var hon inte kanske,
Nej,
nödvändigtvis.
hon var ordförande i kommunstyrelsen, alltså för socialdemokratin, men hon är ju inte ordförande för den
Nej,
lokala klubben.
precis. För det oftast är det väl så att den som blir kommunalråd är the top dog inom
Det
partiet,
brukar
men så är
vara.
det alltså inte i det här fallet.
Nej, det är det inte. Det kanske är lite skillnad också. I mindre kommuner så kanske det är oftast, och då behöver de inte nå. Ja, då plockar de helt enkelt en som är ordförande i partiet på lokal nivå, men det kanske är lite för stort i Luleå. Det vet man inte. Jag är för dåligt insatt i
Precis.
sosseriet nu för tiden. Det är länge sedan jag var med insatt i deras interna verksamhet.
Precis. Det som var ju att hon var vice ordförande i kommunstyrelsen under den tidigare då, Niklas Nordström. Och det var väl så hon petades upp.
Precis, nu hittade jag det
Och ja.
faktiskt, vad hon hette, hennes motkandidat, Emma Engelmark.
Just
Och
det.
som då tillsammans med Kent Ögren som också sitter i verkställande utskottet så kandiderar ju de. Det var ju också det paret som partitoppen förordnade i Luleås partitopp ville ha. För då var det de som föreslogs av partistyrelsen. Att bli. Men
Exakt.
det var ju medlemmarna i Luleås socialdemokrati, de olika klubbarna där som röstar fram de här två andra.
Mm, precis.
Ja, intressant. Men ja, det sa vi faktiskt inte. Hon, du var ju inne på det lite grann. Men det blir ju ytterligare kostnader för Luleås nu redan nedtyngda skattebetalare. På grund av att hon nu säger upp sig. Och givetvis så är ju inte hon sämre än sina tidigare kollegor, att hon sitter på en väldigt stor och väl tilltagen fallskärm när hon då väl slutar.
Självklart.
Det skulle kosta Luleås skattebetalare över, eller närmare 2 miljoner kronor när hon nu slutar. Hon kommer att få betalt, var det i 3 år tror jag det var.
Ja, och det där är ju också väldigt, väldigt, väldigt konstigt, för jag har ju svårt att tro att hon skulle ha problem att få ett nytt jobb. Hon har varit kommunalråd, näringslivet skriker ju efter att anställa såna här som lobbyister till exempel,
ja,
och på olika sätt vara involverade i deras företag, banker brukar gilla sånt här och sånt, så det är inte så att hennes försörjning är hotad. Och vi bankirer och sånt brukar ju få ganska feta fallskärmar, men vad är det som motiverar att en lokalpolitiker får så här mycket? Alltså politiskt engagemang bör ju ändå någonstans i grund och botten grunda sig i någon typ av idealism, kan man ju tycka. Inte bara att man ska få en massa pengar. Det är en ganska hög månadslön som hon kommer få för att inte göra någonting som Luleå kommun skattebetalare kommer stå för.
Och Luleå kommun är ju då en kommun som vi har sagt när vi började prata, jag tror det var därför vi började prata om det, att man skulle inom den här mandatperioden skulle man spara närmare en halv miljard. Och de flesta neddragningarna är då, var då inom skola och äldreomsorg där man då börjar skära. Och nu har man ju på väldigt kort tid dragit på sig, eller inte dragit på sig, det här, att man kommer att få betala en massa onödiga miljoner på grund av att de har haft lite korrupta politiker eller politiker som väljer att sluta.
Mm, precis.
Visst, vi kan väl diskutera lite grann just det här där du var inne på. Det här med politikers fallskärmar och så vidare. Det är väl i vart fall hos mig sticker det ju jävligt mycket i ögonen att de skor sig på det här viset av skattebetalarnas pengar, våra pengar. Och jag är väl inte emot att man ska kunna, att det ska finnas, vad ska vi kalla det då, heltidspolitiker som är anställda. Och det är ju inte att någon i alla fall måste ju, eller bör man ju ha. Och det brukar ju ofta vara typ ett kommunalråd som då är avlönad politiker. I mindre kommuner i vart fall så brukar det bara finnas en avlönad politiker. I större så finns det ju fler. Men att man har någon i alla fall, det är ju faktiskt rimligt. Men då bör ju också lönen för det här vara rimlig. Inte att man tjänar närmare 1 miljon per år.
Nej,
det är ju helt jävla orimligt om man då, när det, med tanke på att det betalas med skattebetalarnas pengar. Det är ju en sak om som du var inne där på, att en bank betalar sin vd en jävla massa pengar i både fallskärm och lön. Det är ju ändå privata pengar, och det är styrelsen i banken, det vill säga då aktieägarna i banken som beslutar om det. Om man ska betala den. Så det är ju en stor skillnad. Än att man ska använda skattebetalarnas pengar till att göra såna här kräk, skulle jag vilja kalla det för. Rika.
Precis, och de pengar som banken använder för det här rör ju ändå på något sätt från vinster som banken har gjort.
Ja.
När kommunen betalar ut så är det ju skattepengar, sånt som folk betalar in på sitt arbete och som företag betalar in och sånt. Det bör ju gå tillbaka till folket, inte till den här typen av, för det är ju en fallskärm egentligen. där det. Hade hon sagt upp sig under de här omständigheterna om hon inte visste att hon skulle få lön i 3 år, det har jag svårt att se. Då hade man kanske gjort det på ett annat sätt, men det är helt omotiverat, totalt omotiverat. Så här ska det inte faktiskt gå
dock
till.
Så ska hon ju bara få de här pengarna i 3 år. När vi ändå pratar om politiker så har vi ju, det finns ju värre exempel att med exempelvis då riksdagsledamöter som har suttit ett visst antal, de där 2 eller 3 mandatperioder man ska ha suttit, så är man typ garanterad ersättning för resten av livet, riksdagspension resten av livet.
Precis. Gandalf skriver här i chatten ganska bra. Fallskärmarna borde belasta partiet, inte kommunen.
Självklart. Om partiet ska tycker att de är värd de här pengarna, då får de väl bekosta det. Men då måste vi också ta bort partistödet för majoriteten av.
Jag skulle ju säga det.
Majoriteten av de partierna har att röra sig med idag, det är ju skattepengar det också.
Precis, partier bör ju finansieras av sina medlemmar och sympatisörer, ja. Inte av skattebetalare som det är idag.
Precis.
Så är det ju. Men jag tänkte, Robert, det här med fallskärmar för lokalpolitiker, det är kanske inget ovanligt i Sverige, men många som inte bor i Norrland har nog kanske svårt att förstå graden av, vad ska man säga, korruption och maktfullkomlighet som finns bland sossarna uppe i Norrbotten. Eller i Norrland, i Västerbotten också. Just det här att de har haft en sån, alltså den här makten som sossarna hade i Sverige förut, fram till egentligen Olof Palme och sådär. Det har börjat brytas de senaste 20-30 åren på riksnivå. Men den har ju fortsatt här uppe.
Jo.
I vissa kommuner har sossar haft egen majoritet i 80 år plus.
Precis.
Det är svårt att föreställa sig, jag menar, om man bor i en kommun där sossarna inte är lika stora, vilken extrem maktfullkomlighet sossarna har här uppe. Just för att de tar sin makt för givet och de kan i princip bete sig nästan hur som helst utan att det straffas sig när det kom till val och sånt.
Det stämmer.
Det är lite grann som hur SD har haft det. De har ju haft, media har ju kastat upp den ena skandalen efter den andra, men det har inte straffat dem. Men det är ju för att de har varit liksom, de har fångat upp en röst som har växt sig starkare och starkare, så det har inte spelat någon roll. Men i norra Norrland där är det som att sossarna har lite den rollen att människor, de röstar på sossarna oavsett, och det gör att de har blivit extremt maktfullkomliga, extremt vad säger man, högmodig, motsatsen till ödmjuk till sådana här frågor.
De är ju en mer eller mindre en institution här uppe, och som du sa så är det ju oavbrutet i de flesta Norrbottens kommunerna, förmodligen även i Västerbottens kommuner, så har man ju sossarna mer eller mindre suttit oavbrutet sedan det blev allmän rösträtt med egen majoritet. Det är ett fåtal, det är nu de bara på de senaste åren där de har tappat makten faktiskt. Och det är,
ja, precis.
Det har man, i vissa fall så har de ju till och med gått ihop, för man har blivit så less på den socialdemokratiska maktfullkomligheten, så har man gått ihop alla andra partier från då Vänsterpartiet till Moderaterna och gjort då en ohelig allians för att få bort sossarna från makten, och det har fungerat i vissa fall. Människor börjar vara less sosseriet också, men i det här specifika fallet som jag tänker på också, då var det ju de visade sig vara lika korrupta, den nya alliansen. Det enda de var intresserade av, det var ju att sätta de sina till köttgrytorna. Då fick de gynna sina släktingar, sina vänner och så vidare och så vidare, som då är som sossarna sysslar med i alla andra tider.
Man gjorde samma sak alltså.
Precis. Och tyvärr så är det så ofta det ser ut bland de som är politiker. Det finns väldigt, väldigt få politiker idag, oavsett nivå, som drivs av någon form av idealism, när man verkligen tror och vill förbättra landet och för folket. Det är, de flesta är där på att på ett eller annat sätt kunna sko sig. Tyvärr.
Jag vet, ja, och jag vet inte, jag kanske har berättat den här historien förut i Studiobotten, jag tror det, men jag är uppvuxen i ett litet samhälle i Skellefteå kommun som heter Byske, och som har en ganska så här halvkänd älv för laxfiske och sådär. Och bland annat så har det alltid funnits en hängbro.
Heter det inte hängbro?
På min dialekt säger man hängbro. En hängbro, det är alltså en sån här bro som inte har fundament liksom, utan den hänger fritt i luften, så den, när man går över den så gungar den lite grann och sådär. Den revs, den gamla hängbron revs och det byggdes en ny. Och då var det liksom Socialdemokraterna i Byske. Byske är ingen kommun eller så, det finns inget socialdemokratiskt styre. Det finns ett i Skellefteå då, som är kommunen som Byske tillhör, men den socialdemokratiska föreningen i Byske har ju ingen formell makt. Men de utlyste då en sån här att folk skulle komma in med idéer på vad den nya bron skulle heta. Och de skulle då välja bland de här idéerna det bästa förslaget. Och det gjorde de. Och folk kom in med förslag och sossarna valde vad bron skulle heta. Och det var ingen jävel som ifrågasatte att sossarna hade den makten. Jag menar, vem ger dem rätt att bestämma vad bron ska heta? Varför just Socialdemokraterna?
Nej.
Det är ju också så här, men det är typiskt socialdemokrater i Norrland. Och folk protesterar inför folk, som du säger, det är som en institution. Folk tar bara för givet att, ja men det är ju sossarna, det är klart de ska bestämma. Visst. Det.
Ja, precis, det är ju så. Det är, folk är så van att det är de som styr och ställer, så det är ingenting konstigt.
Nej.
Vi kan väl, vi kan lyssna på ett litet kort klipp som kommer från en ganska intressant person som har haft väldigt mycket att göra och fått smaka på den här socialdemokratiska maktfullkomligheten en hel del. Och det klippet, ska se, jag tror det är en dryg minut. Vi lyssnar på det och så kommenterar vi det och presenterar den här personen lite bättre när vi har lyssnat klart.
Ja, du menar då att socialdemokratin styr rättsmaskineriet?
Jag menar att hela det offentliga Sverige är extremt politiserat och toppstyrt. Och eftersom sossarna har haft makten i 70 år så är det naturligt att mycket av inflytandet ligger hos socialdemokratin och även mycket av missbruket av makten.
Men du tycker inte att du drar lite stora växlar här?
Nej, absolut inte. Svenskar är så van vid det här så de har som regel lite svårt att se det här.
Du har även lagt ner lite, det här har ju kostat ändå. Så du har ju ändå aktivt gått in i en kamp mot socialdemokratin.
Ja, det är inte förbjudet att försvara sig i en demokrati. Det här har ju hela tiden varit en försvarskamp och den har ju varit mycket billig jämfört med vad alternativen skulle ha varit. Men jag kan ju förstå att det stöd om att vi har försvarat oss, men fler svenskar borde försvara sig så skulle Sverige vara ett bättre land.
Ja, det här var då alltså Mikael Styrman som var ägare till ett elbolag som heter Ekfors Kraft. Jag tror det är Övertorneås äldsta, ett av de äldsta företagen i alla fall i Övertorne. Och som då var ett familjeföretag som då hans familj har byggt upp. Intervjun här med honom är gjord när han satt i fängelse på Kolmården för, det är inte så många år sedan, och han satt där för grova bokföringsbrott eller skattebrott. En liten bakgrund om honom är ju, som jag sa där, så drev han ett elbolag i Övertorneå, och som ni såg, vi kan klippa in den där bilden. Där de har en bild på Mikael Styrman och så är det en bild på hans huvudkontor till Ekfors Kraft. Han hamnade då i en konflikt med inte direkt socialdemokratin, men myndigheterna och lokalpolitikerna då i Övertorneå. Det var ju en under sena 10-talet så var det ju en följetong det här, och den här det gick ju till och med det blev ju en riksangelägenhet, men det blev känt i hela Sverige det här då han kriga mot systemet. Han införde han ägde ju då elnätet i delar av Övertorneå och Haparanda, och det blev då en konflikt helt enkelt med kommunerna i Haparanda och Övertorneå som då var socialdemokratiskt styrda. Han höjde elnätsavgiften med, jag kommer inte ihåg, det var ju något vansinnigt. Han skulle ha typ 1 miljard kronor för att när de började jävlas med han, så då jävlades han tillbaks med att höja elnätsavgiften till eller det var flera miljarder eller någonting sånt där han skulle ha för att de skulle betala och skicka räkningar på det. Men det resulterar ju allt det här resulterar ju att företaget tvångsomhändertogs mer eller mindre, och man tillsatte då man gav, jag tror det var Övertorneå kommun ägandeskapet av bolaget, så det är de som driver det i dagsläget. Så hans konflikt med de lokala politikerna slutade med att han förlorade då hela sitt 100 år gamla familjeföretag, och som nu drivs av kommunen där då Socialdemokraterna styr. Så det här är ju också, om man ska prata med honom och höra vad han anser om Socialdemokraterna. Vi fick ju höra lite grann i klippet vad han anser, och det stämmer ju mycket det han säger.
Ja.
Att hela systemet är extremt politiserat, och som vi har sagt så har sossarna är väl vad ska man kalla det, inte infiltrerat, de är ju mer eller mindre blivit en institution. Även om de förlorar makten så har de en massa socialdemokratiska tjänstemän som sitter överallt och har socialdemokrater som sitter i myndigheter och så vidare. Så de är ju, oavsett vem som sitter vid makten, så är Socialdemokraterna en enormt stor makt och kan jävlas med människor om man bara vill.
Han har ju väldigt så här offentligt attackerat sossarna, och de är ju uppenbarligen extremt sura på honom. Han har just varit ytterligare en rättegång för en del påstådda gamla brott. Och jag har inte satt mig in så mycket i själva ärendet. Det må hända att han är skyldig och sådär. Men det känns ju väldigt mycket som ett sätt att jävlas med han. Nu lät ju inte som man skulle få fängelse den här gången, men han har alltså suttit i fängelse 2 gånger var tidigare.
Jag tror han har suttit totalt över 4 år i fängelse.
Och det började ju med att han tog striden mot kommunen och socialdemokratin. Han började ju sätta upp såna här skyltar som för att liksom, han kallar dem för nazister och sådär, lite boomer.
Han kallar dem för nationalsocialdemokraterna, och så satte han ju upp då en, som vi såg på bilden där, vi kan titta på den igen, en sosseros med ett hakkors bakom.
Ja, precis. Och det här är ju lite billigt, alltså det är ungefär som Sverigedemokrater brukar göra, att man menar typ att problemet med sossarna är att de är som nazister, och det må ju vara hända, men han har ju ändå varit ganska modig ändå att gå emot det här maktfullkomliga partiet, och det slutar ju med att han kastades i fängelse. Det går ju inte att komma åt.
Nu,
han har ju en blogg.
Ja, fortsätt.
Ja, han har ju en blogg också där han har skrivit, han är ju och han är riktigt skön. Han har skrivit väldigt mycket om det här på sin blogg. Det är bara ni googlar på Mikael Styrman så kommer den bloggen. Och där gör han en ganska bra koppling som vi brukar göra. Och jag tror vi har pratat om det här i Studio Botten, när vi pratat om det i Radio Nordfront i alla fall. Nämligen det här med att det är ganska ironiskt när Sverige klagar på typ Ryssland, hur de behandlar sina systemkritiker eller andra länder, medan man gör exakt likadant i Sverige fast man har bara andra metoder för att komma åt. Han tar ett exempel då. Där den här ryska journalisten Irina Slavina som brände sig själv till döds eller vad som hände, och då jämför med då hur systemkritiker behandlas i Sverige och Ryssland, och så skriver han: men det finns naturligtvis skillnader också. I Sverige använder självmordsfabriken sig i hög grad av Skatteverket och Kronofogden samt åtminstone delar av polis- och rättsväsendet, vilka alla för ändamålet åtminstone delvis bemannas med servila och kriminella medarbetare. I övrigt är terrormetoderna ganska lika. I Sverige liksom i Ryssland är det kriminellas kontroll över samhället i hög grad synonymt med det kriminellas kontroll över media, vilket borgar för att folket undanhåller sanningen om politikers och offentliganställdas strafffri förklarande kriminalitet. Och tyvärr så fortsätter han ju det här inlägget med att delvis försvara massinvandring och säger i princip att det är bra att befolkningen byts ut mot människor som faktiskt förväntar sig att bli överkörda av sina regeringar och sådär. Men han har en bra poäng här, att det är ingen skillnad på hur Ryssland behandlar systemkritiker och Sverige, det är bara olika metoder. Missen han gör här, det är att han tror att regeringen styr media snarare än tvärtom. Jag vill mena att media har betydligt mer makt än vad politiker har i Sverige. Åtminstone informell makt, men det är ju en annan fråga. Han fattar ju liksom hur det funkar.
Jag tror ju till viss del så just Sverige är nog ganska unikt på det sättet med sossarnas långa obrutna makt, och jag tror ju också även att inom media har man ju sett till att sätta en hel del lojala personer, så till viss del så tror jag nog också att han har rätt där, att sossarna kan utöva väldigt mycket mediamakt, och man har kontakter inom media som då, det såg vi ju i det vi pratade om här tidigare mot Juholt-ärendet, att man kunde få media dit man ville för att få fram det man ville, och då utnyttjar man media. Men visst är det så också att även medierna driver ju de politiska partierna framåt och får sin vilja genom gällande många frågor. Kanske framförallt när det gäller invandringsfrågor och så vidare, så är ju media väldigt väldigt pådrivande till att så fort politiker har genomfört, eller inte bara politiker utan man kan ju se även gentemot andra myndigheter genomfört som de tycker är dåliga beslut, så får de ju löpa häxjakt genom media. Det var väl något uttalande, men inom polisen nyligen, att just det här med gängbrottsligheten, att ifrågasattes varför man inte tog i med hårdhandskarna när det gällande att det kan vi ju inte på grund av media. Då skulle vi ju bli korsfäst i media om vi skulle göra det vi kan.
Absolut. Men alltså det här är en härlig snubbe i alla fall. Han är ju lite av en rättshaverist. Men det här
lite av en rättshaverist. I dagsläget så är han där uppe i rättshaveristeliten, skulle jag väl vilja hävda. Men
jo.
I grund och botten så då hade han ju en rättfärdig sak. Men på grund av alla hans motgångar så har han ju blivit mer av en rättshaverist.
Jo, det som är så intressant, det här klippet som vi lyssnade på tidigare, det är ju från en minidokumentär som Sveriges Radio gjort, kan man säga. Där framgår det att han tror ju fortfarande att han ska kunna få tillbaka sitt företag. sitt familjeföretag som de ägt i generationer. Men det måste vi säga att det är nog tyvärr ganska kört. Men vi kanske kan lova något, att om vi tar makten då ska vi se till att han får tillbaka det. Men det tror jag är hans enda chans också, faktiskt.
Ja, det kan vi definitivt lova. Vi ska ju definitivt se till att det hamnar utanför socialdemokratiska händer.
Mm. Precis.
Om inte annat så kan vi väl, om vi låter det bli vara statsägt, så får han väl bli chef på kraftverket i alla fall.
Ja, precis. Det förtjänar han.
Ja, definitivt. Ja, det här var väl ett exempel, ett ganska talande exempel på vad som kan hända. Vi är ju också ett ganska bra exempel på vad som kan hända när man utmanar systemet. Och han är ju också då, han är ju inte direkt politisk opposition utan bara en helt vanlig människa som har slagits mot systemet och förlorar. Eller inte förlorar. Han har inte förlorat, han har inte gett upp. Det var ju också en riktigt bra sak han sa i det här, i sista delen av det här klippet vi spelade. Att om fler skulle göra som han så skulle inte landet se ut som det gör idag. Att fler skulle våga ställa sig upp och kämpa och kriga för sin sak. Så skulle vi ha ett mycket, mycket bättre land.
Då har han ju rätt. Och han var ju också besviken på Övertorneås invånare, att de inte liksom protesterar mot det här, att de inte försökte liksom stå på hans sida när kommunen och sossarna gjorde så här mot han. Och det kan jag förstå faktiskt.
Definitivt.
Det kan jag förstå. För tyvärr är det ju så att många svenskar är så här att så länge det inte berör dem direkt så lägger de sig inte i typ när makten gör någonting. Och det är ju lite trist när vi har såna, när vi har en så korrumperad maktelit i landet.
Visst är det. Ja. Då ska vi ta en kort, eller till hyfsat kort musikpaus. Vi ska lyssna på, jag vet inte om de är nya, men det är, jag har inte hört dem förut i alla fall, som vår vän Andreas, inte musikvideo som han har komponerat. Så vi lyssnar på dem, så är vi tillbaks på en liten stund.
One final testimony here. This is from Nathaniel. I just found this, and it speaks to me on a lot of levels. Too many forget that the continuance of a people should come from the love of one's own people. Not a hate for the other. I hate the mistakes I made. I wear them every day. And some I even wish I could take back. But time is merciless and flows only forward. I'm trying to rectify them, but some I may just have to live with. It's an uphill battle. Listen to this guy, No White Guilt.
Listen to this guy, No White Guilt.
No White Guilt. No White Guilt.
No White Guilt. Listen to this guy, No White Guilt.
No White Guilt.
No White Guilt.
Everything from being a man, to encouraging your kin to face tattoos, to how you identify yourself and your beliefs, to discerning your motivations for why you want to see the children of the West survive. Don't make my mistakes. You'll feel like a fool otherwise. As from Nathaniel Nelson, a warning to him about the warnings that he wished he had somebody share with him